Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan idag med nummer 279. Jag heter Ingrid Carlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Selander.
Hej, hej Ingrid, hej kära tittare och lyssnare, vad trevligt att vara tillbaka med er i etern.
Ja, idag heter programmet Mardrömsfestivalen, för vi börjar bli riktigt oroliga över vad som ska hända under Eurovisionveckan i Malmö. Vad är det vi ser på bilden?
Ja, det är ju i bakgrunden Malmö Arena där själva tävlingen ska tima, är det tänkt. Och i förgrunden har vi justitieminister Gunnar Strömmer som har uttalat sig lite kryptiskt kring säkerheten. Vi har Jessica Stegrud som kommer med ett intressant vittnesmål om liksom inställningen i vissa befolkningsgrupper. Och vi har Magnus Olsson, SD Malmös oppositionsråd, som har begått debattartikel i detta ämne med Eurovision i Malmö.
Ja. Precis, och vi återkommer ju till det i slutet av programmet. Sen så ska vi prata om en mystisk attack. Det var ju den här attacken mot Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Expos möte i Gubbängen i Stockholm som fick påhälsning av 5 fullt maskerade män, fast de måste vara nazister.
De var fullt maskerade, alltså svartklädda. Ändå kunde man säga att det var unga män och att det var nazister.
För det är bara nazister som gör så. Men det finns många, många frågetecken kring den här attacken och vi ska gå igenom några av dem. Och så ska vi berätta vad som är rätt med Anna Kinberg Batra. Det blev lite fel förra gången. Så ska jag säga, lyssna nu Maria. Idag är det torsdag den 25 april 2024.
Min son.
Ja. Och vi har ett litet gäng Platina-sponsorer. Det är Hans J, vår kära vän, som skriver 08, usch och fy. Fredrik G skriver gåva, rättsröte, tröst. Britt-Marie P skriver Gud välsignar och skickar en väldigt fin slant. Margot B skriver lycka till. Och så har vi fått från Moonpay, vi tror det är en utlandsinsättning. Också en väldigt fin summa. Men jag har ingen aning om vem det kommer ifrån. Det står bara att kommer från Moonpay. Och det är något sätt att skicka pengar från utlandet.
Det är kryptovalutan.
Ja. Hans J skriver, jag tror inte Gud välsignar någon, men jag gör det. Ja, det får duga det också.
Vi tar det också, ja.
Och så har vi månadsgivaren Jeanette. Tusen tack till alla er och givetvis till alla er andra som har skickat lite mindre belopp. Och vi är lika glada för alla pengar som kommer in.
Vi är så glada och tacksamma för stort och smått. Men denna veckan, eller idag åtminstone, så ber vi er att inte använda Swish om ni vill hjälpa oss. Åtminstone inte det gamla vanliga Swish-numret. Det är nämligen så att banken har börjat åberka sig. Det blev lite too much för dem när vi hade insamlingen till Ingrids rättegångs. Kostnader så vi ska flytta Swishen till en annan bank och detta är lite meck med det. Så att jag lägger upp i remsan som rullar här nere ett annat Swish-nummer som ni kan använda så länge. Om ni känner att jag måste använda Swish, jag vill absolut inte använda Donorbox eller bankgiro eller MediaLink-knapp som ju finns all den infon på hemsidan. Så använd detta tillfälliga nummer om ni vill stötta oss via Swish idag, kära vänner. Och glöm inte att det alltid är en stöttning med tummar upp, skriva kommentarer på YouTube och dela programmet och givetvis prenumerera på YouTube-kanalen Hopp för Sverige. Senaste programmet var vi med om en väldigt skum grej, kan vi informera er om på YouTube, nämligen det att kommentarerna stängdes av. Och vi förstår fortfarande inte varför det har hänt 4 gånger att kommentarsfältet har stängt av sig självt.
Just
Så
på
att
detta sista programmet, det har aldrig hänt förut. Och
aldrig.
när jag upptäckte det på morgonen så sa jag till dig, va, har du stängt av kommentarerna? Nej, det har jag verkligen inte. Och så fixade du det och sen så några timmar senare så var det borta igen och 4 gånger har detta alltså hänt. Det är mycket skumt.
Mycket mystiskt. Kan vara en bugg, kan vara någonting annat. Vi har ju vår bästa, fantastiskaste Helen on the case som kollar lite upp vad det kan vara för någonting. Men skulle det hända igen så ska ni veta om det. Det är inte vi som stänger kommentarsfältet utan det är YouTube som har fått någon slags spärr. Men vi hoppas att det inte händer igen, eller hur, ingen?
Ja, det gör vi verkligen. Ja, ska du nu ta den här rättelsen om Anna Kinberg Batra?
Vi visade ju ett klipp från 1998 när hon sa det här famösa att Stockholm är ju smartare än lantisar. Vad sa du? Ja. Och då sa jag att hon var Moderaternas gruppledare i det läget. Det var hon alltså inte. Hon var precis som du sa, muffare, men hon bedrev en personvalskampanj. För att komma in i riksdagen, det lyckades väl inte då vad jag vet, men däremot så blev hon ju sen Moderaternas gruppledare 2010. Så att hon blev det med tiden, men hon var inte det då när klippet filmades, så nu fick vi rätt på det.
Ja, precis. Och så kan vi bara passa på att nämna då också att häromdagen så hade Expressen en artikel som hade rubriken Källor Kristersson avgör Kinberg Batras framtid. Att hennes öde ligger i Ulf Kristerssons händer, säger då källor med insyn till Expressen. Men frågan om den förre M-ledarens framtid som landshövding i Stockholm är känslig och formellt ansvarig minister menar att det är viktigt att låta det ta tid. Jag tycker inte vi ska agera förhastat, säger civilminister Erik Slottner, KD. Och det tycker jag är ganska klokt. Alltså, det är så dumt att man bara sparkar ut folk så fort det kommer upp en skandal. Sen kanske det visar sig att det var inte så som det framställdes. Så att det är väl bra att de tar det
Har ju
lite
hänt
lugnt.
förut. Våra favoriter i politikrummet hade ju en podd som var väldigt snarlik vår faktiskt
Ja.
i fredags. Där de till och med hade rubriken Moderatklägget. Och då berättade, om det var Anette som berättade det, att hon hade pratat med KD-are. Eller om det var Thomas, jag minns inte vilket nu, men ringt runt och pratat med KD. Är det Erik Slottner som kan sparka Anna Kinberg Batra? Varpå de här KD-arna bara hade lagt upp världens flatgarv och liksom menat på att nej, såklart inte. Det är ju givetvis, även om det formellt är han, så är detta Ulf Kristerssons avgörande helt och hållet.
Absolut. Jaha, ska vi då kasta oss över den mystiska attacken mot Expo? Det hände ju då igår kväll när de hade bjudit in till ett möte på en teater i Gubbängen som ligger i Stockholm. Och Expressen skriver då, maskerade personer har kastat rökbomber och slagits på ett möte arrangerat av Vänsterpartiet i Gubbängen i södra Stockholm. Enligt Expo låg nazister bakom attacken. De kan dock inte slå fast vilka som låg bakom den. V-ledaren Nooshi Dadgostar uppmanar alla politiska krafter att stå upp mot högerextremismen. Om vi inte försvarar vår demokrati går den under. Statsminister Ulf Kristersson fördömer attacken. Ja, det är väldigt många som har varit ute och fördömt det och det är ju helt naturligt. Jag menar, om ett politiskt parti arrangerar ett möte och så stormar det in maskerade personer och sprutar röd färg och slår på Mattias Våg 10 gånger i huvudet, men det enda som syns på bilden, det var röd färg, alltså som de hade sprayat på honom. Och det är klart att det är helt tokigt, men vad är det som gör att vi tycker att det är så mystiskt?
Det är ju flera komponenter i detta som är ganska mystiska. Vi kanske ska understryka redan från början att vi också givetvis fördömer alla former av politiska attacker oavsett vem som råkar ut för dem. Och det gäller allt ifrån sånt här skrikande och gapande och mötesstörande till våld. Det är givetvis fullständigt förkastligt. Har vi det sagt va? Med det sagt så är det en del saker i det här som framstår som lite konstiga. Dels är det att man direkt går upp med att det var en nazistattack, fastän de var svartklädda, maskerade. Det är ingenting om att de hade några synliga nazisymboler eller så, men därmed så påstår vittnen sig ha kunnat säga att det var unga män. Hur man nu ser ålder på folk om de är fullt maskerade, det är lite av en gåta för mig. Och man verkar ha vetat liksom väldigt, väldigt mycket om attacken och personerna. Det har stått folk lägligt placerade och filmat och så vidare. Och en mystisk komponent i det här, det är ju då att tidningen ETC, vänstertidningen ETC, de publicerade alltså en artikel 21.45. Det var ju efter attacken hade hänt. Men ovanför uppdaterade idag 21.45 så ser man att publicerade idag 03.00. Och då undrar ju folk på Twitter, jaha, hur har de tittat i någon spåkula eller hur kunde de veta att detta skulle hända redan klockan 3 på natten innan då? Och då ska vi vara hederliga och redovisa att det finns teorier om att det blir så här när man tidsinställer saker i WordPress. De har förberett en artikel, tidsinställt den med ett annat innehåll då får man förmoda. Och så har de ändrat i den här liksom, artikeln som redan är publicerad i WordPress.
Det
Jag vet inte,
konstiga med
det är en.
det är ju att när det kommer en sån här stor nyhet får man ju ändå säga.
Nej,
Varför skulle man
börjar man
då
inte
gå
en ny
in och
artikel
jo,
då?
det är klart att man börjar en ny artikel. Men alltså vad de egentligen, om de redan klockan 3 på natten började fnula på hur ska vi nu beskriva den här attacken som vi ju vet kommer att äga rum? Jag vet inte, men det konstigt är det. Det är i alla fall ett av de mystiska ting som vi har noterat.
Och du fick ju direkt lite Jussi Smollett-vibbar. Ni vet Jussi Smollett, den amerikanske skådisen som påstod att han hade blivit påhoppad och misshandlad, fått ett rep slängt kring halsen och var det inte typ att de hade hällt mjölk på honom eller något
Jo,
sånt?
just det. Och slagit honom. Och det var två vita killar i magakepsar. Ni vet, Make America Great Again,
Ja,
Trumps slogan.
som skrek This is MAGA country i Chicago som är en superdemokrat stad då. Och detta skulle då ha hänt klockan 3 på natten när han var på väg till 7-Eleven och det var ju skitmycket i den historien som en gång inte riktigt flög. Och det missvisade sig efterhand att det var ett rent påhitt. Han hade själv anlitat de här två som det visade sig nigerianerna som liksom låtsades hoppa på honom. Och detta till den grad associerade du till Jussi Smollett att du kände dig ja, manad att delge våra vänner på Swebb-TV dina teorier. Varpå du ringde in till Ring Swebb-TV.
Precis, jag var med där första inringaren. Ska vi lyssna lite på början av det jag sa?
Det gör vi.
Ja, vem har vi med på telefon?
Du har med dig
Ja.
Ingrid Carlqvist.
Härligt. Kul att höra dig, Ingrid. Var kul att träffa dig också i Köpenhamn här förra lördagen var det väl, för den här
Ja, det var
snart 2 veckor sedan.
mycket trevligt.
Ja, det var det. Och du har följt det här och vi är ju oroliga att det här är en fejkad operation. Det kan vara någonting äkta naturligtvis, men det är ju ingen som vad vi vet har tagit på sig det hela. Utan vi är oroliga att det är en fejkad operation som har till syfte att smutskasta oppositionen. Men vad tänker du om alltihopa?
Ja, jag tänker att det är väldigt mycket som talar för att det här är en Justice Smollett, som jag kallar det. Ni kommer ihåg den här tv-kändisen, den amerikanska tv-kändisen, svart kille som påstår att han hade blivit attackerad av vita killar med magakepsar, och de hade slagit på honom för att han var svart. Och så visade det sig att han själv hade hyrt in två nigerianer som var de här låtsas vita med magakepsar som slog honom. Mm. Jag tror att det här är någonting liknande. Jag tror inte att de har hittat på allt sammans. Utan det finns också bilder på fem män som springer ut ur lokalen. Lustigt att någon stod där så lägligt och filmade det i 5 sekunder.
Ja.
Så jag tror inte de har hittat på allt sammans. Men jag tror att de har hyrt in folk för att göra detta. Mm. Det är mycket som talar för det. Och precis som du sa, Det är ju ingen som har tagit på sig det. Och jag pratade med mina källor inom underrättelseverksamhet och, som har letat runt på nätet. Och det normala, om man har lyckats inom situationstecken med en sån här attack, det är att man skryter om det, man lägger ut och säger att det var vi som gjorde det. Det finns inga bevis. Det är ingen som har tagit det på sig. Och det finns framförallt inga bevis för att det var nazister, mer än att folk säger att ja, det måste det ju vara.
Just det. De gick ut med det i SVT och sa att var nazister. Nu har ju inte vi någonting att göra med nazism, men vi vet ju att de gärna vill kleta på det begreppet på all form av opposition. Så att
precis. Och jag skulle också säga så här att om de har nu iscensatt detta, så kan man ju fråga sig, varför skulle de göra det? Jo, därför att Expo har ju gått från att vara jätteviktiga opinionsbildare som satt i varenda tv-soffa till att bli en organisation som ingen längre bryr sig om. Nej. Varken Expo eller NMR är liksom blomstrande organisationer. De båda behöver ju varandra, kan man säga, för att överhuvudtaget få något existensberättigande. Mm. Och så jag tror att Expo var tvungna att göra sig viktiga igen för att bli inbjudna till de här tv-sofforna, för att de ska kunna prata om hur mycket nazister det finns överallt. Därför tror jag att de har gjort detta, att de har iscensatt det.
Ja, som sagt, jag pratade med fåglarna tidigt i morse som hade just suttit och letat igenom nätet för att se. NMR brukar alltid lägga ut någonting. Det gjorde de när de rev det här zigenarlägret efter Christian Peterssons film. Och det filmade de ju själva när de kastade ut folk och liksom rev de här trälådorna som de bodde i och la ut det på nätet. De har inte lagt ut någonting. Ingen annan grupp har lagt ut. Ingen säger det var vi som gjorde det. Och det i sig är väldigt, väldigt konstigt.
Ja, därför att det upprepas nu. Alla och hans kusin har ju skrivit om detta hela dagen. Alla möjliga tyckare, kronikörer, ledarsidor och allt möjligt. Och alla är så, och det här är... För det första får alla då låta precis som att det här aldrig skulle ha hänt förut, att politiska möten har blivit våldsamt attackerade, men vi återkommer till det strax. Och sen också då det här att, ja, det här är en ny, och Mattias Våg själv skriver ju såklart det också i sin hastigt ihoprafsade kolumn, eller kanske inte så hastigt, i Aftonbladet. Det här är extremhögerns nya strategi. Det här är de nya nazisterna. Så här gör de. De har struntat i det här med flygbladsutdelning och allt sånt här, som torgmöten och sånt som de håller på med tidigare. Nu satsar de på liksom att få spridning på sociala medier med våldsamma direktaktioner. Ja, men vad är filmen då?
Ja.
Det är ju ganska meningslöst att göra en sån grej om man inte... Och det talas då liksom i vissa... i någon artikel om att ja, och så sprider de på Telegram och sådana kryptiska kanaler. Ja, fast gör man en sån här grej för clout, som det heter, alltså för att få genomslag, då vill man väl sprida den på Twitter till exempel, och alltså så mycket det går, där folk kan se det. Det skulle i så fall vara hela grejen.
Och någon annan, även om inte de själva vill göra det, vill säga de bara lagt det på Telegram, så har väl någon annan hittat den då och lagt ut den på Twitter eller någonting.
Det skulle man ju tycka då, ja.
Ja, och så jag gick in på NMR-sajt Nordfront, och de hånar ju Expo och Mattias Våg och sådär. Det är ju liksom ingenting i den här artikeln som tyder på att de skulle ligga bakom. Och så jag måste läsa slutet då för att de tycker det är lite roligt. De citerar Expressen. Och då skriver man så här: avslutningsvis skriver Expressen att Vänsterpartiet meddelat att man kommer att anordna en manifestation mot antifascism på samma plats på lördag. Även om Nordfront skulle välkomna detta som en rimlig reaktion på händelse, så kan man nog avskriva det som en freudiansk felskrivning mitt i allt tumult. Alltså, mot antifascism. Ja. Ja, det är jätteroligt. Ja. Jag var tvungen att läsa upp det.
Jag förstår. Nej, du i den här Sweb-TV-intervjun så drog du dig till minnes ett möte som vi hade, som Fria Sverige anordnade i Lund 2018, då det blev ett jäkla hulabaloo, tumult. Det var en stor grupp vänster extrema, och man behöver inte tvivla på att de är det, därför att de visserligen maskerade, men alltså de
är
har
kända.
Sina attribut liksom. Det här mötet var liksom någon slags introduktionsmöte. Gudarna vet varför ni valde att hålla det här mötet i just Lund.
Jo, men det kan jag förklara, för att det var en kille som jag hade fått kontakt med via mail som bodde i Lund och som hade blivit intresserad av det fria Sverige. Så han sa, kan inte ni komma hit? Jag kan fixa lokal och sånt. Och så kommer ni hit och så bara berättar ni. Och så får vi bjuda in folk till det. Så det var därför. Så jag hade ingen aning om att det hade kommit ut, att vi skulle vara i den här lokalen. Ja, det är klart, vi hade ju bjudit in folk, så det hade det ju naturligtvis. Men jag tänkte liksom inte på att Lund, och inte ens han som bodde där, tänkte ju på det. Så att när vi kom till lokalen som ligger mitt i Lund, precis snett emot stationen, så dröjde det ju inte länge förrän vi såg, du och jag, vi stod på insidan och vi hade låst dörren, och nej, det hade vi kanske inte, och titta ut genom fönstret och ser då de här svartklädda med liksom mun, alltså bandanas runt munnen och sådär, och bara skriker, lås dörren. Men så var ju två, Konrad och Stefan Jakobsson, var utanför, de hade gått iväg och skulle köpa någon macka eller någonting, och hamnade mitt i detta och blev fruktansvärt misshandlade. Och det värsta var att där stod vi innanför den låsta dörren och vågade ju inte öppna, för då hade de ju kunnat springa in och liksom ge sig på. Så och det var hemskt. Och tills vi ringde ju liksom polisen på en gång, som kom ganska snabbt. Och Stefan Jakobsson fick, han var ju rejält misshandlad, så han fick öka på sjukhus.
Vilka flaska i huvudet.
Och då skrev faktiskt, för vi ringde ju, eller om SVT kontaktade oss för att de hade fått uppgift om detta från polisen. Så de intervjuade mig och skrev om det. Men det var ju inte, alltså det är så pittigt i jämförelse med hur de behandlar detta. Det är liksom bråk vid politiskt möte i Lund, en till sjukhus. Bråk.
Ja, precis. En som liksom pekar på just det här, även Jimmy Åkesson tog upp det i sin reaktion, att han fördömer och det här är helt förkastligt och så vidare, men Åkesson nämnde väl någonting om att tyvärr har det här är inte något nytt fenomen, och vi som är till höger har råkat illa ut under många, många år, och du och jag har ju pratat om det flera gånger tidigare. Jag har berättat om när jag läste igenom alla STs polisanmälningar som de hade gjort under 2012, tror jag det var, eller 13, 12 måste det nästan ha varit, och det var liksom den listan man inte till att leka med. Och en som givetvis minns det här, det är ju då Richard Jomshof, som också skriver att attacken är såklart fruktansvärt och allting så här, men han har retat upp sig på någon Anna Hellgren i Expressen som liksom, ja, hon stör sig på Jimmy Åkesson och försöker liksom SD-koppla den här händelsen. Och så skriver Rickard så här: jag har varit med i SD i 25 år. Jag har själv upplevt torgmöten där vänsterextremister, ibland tillsammans med vänsterpartister och SSU-are, har kastat sten och flaskor på oss. Vid ett tillfälle försökte man köra på oss med en bil. Jag har deltagit på medlemsmöten som har attackerats av vänsterextremister, där man har försökt ta sig in i möteslokalen, där man har krossat rutor, vandaliserat bilar. Jag har deltagit på torgmöten där vänsterextremister har misshandlat SD-are. Jag har själv mottagit slag och spottloskor. Det finns exempel på möten där vänsterextremister har kastat in rökgranater och tårgasgranater. för att sen ge sig på mötesdeltagarna med påkar och andra tillhyggen. Jag känner till flera SDR som har förts till sjukhus efter olika attacker. Det finns exempel på hur SDR attackerats i sina egna hem, stenar genom rutor, klotter, yxor i dörren, vandaliserad egendom. Det finns en lång rad exempel på hot och mordhot, attacker på partilokaler, valstugor och så vidare. Och det är detta Jimmie Åkesson väljer att referera till, vilket Anna Hellgren kallar för att vara kränkt. Vilken vidrig liten människa hon är. Bra, Rickard, kör hårt. Inget jams.
Nej, och jag menar, det här är ju, kom ni ihåg, som sagt, vi fördömer alla attacker, verkliga attacker.
Ja.
Ja. Men Mattias Våg är en av skaparna, grundarna av AFA. Han har aldrig gjort någon hemlighet av att det är helt okej att ta till våld mot så kallade fascister. Han skröt om det när det var något upplopp i Tyskland för några år sedan. Då skröt han om att han hade varit där och att han hade slagit ner folk och så. Så det är ju inte så att han har liksom stått för antivåld, utan raka motsatsen. Och det bizarra då är, och kom ihåg att Fredrik Reinfeldt sa ju att, ja, har man sådana åsikter så kan man ju såklart förvänta sig att bli attackerad om SD då.
Mm, absolut.
Så att de har aldrig brytt sig om när den goda sidan har begått fruktansvärda våldshandlingar mot SD-are eller föreningar som Det fria Sverige eller andra Sverigevänliga rörelser. Och så nu så har de eventuellt blivit attackerade. Och då går hela politikergardet upp och säger, detta är ett hot mot demokratin, här har en ny gräns passerat. Nej, det är absolut ingen ny gräns som har passerats. Detta har varit verklighet för Sverigedemokraterna ända fram till, ja, jag vet inte när det slutade, men när de började diskutera med Tidö.
Nej, fast de utsätts fortfarande för hot, Ingrid, och otrevliga saker, och de kan inte agera hur som helst vad det gäller torgmöten och liknande. Det måste liksom synkas med polis och ett jäkla säkerhetstänk. Och du vet ju, när vi har haft våra möten med vad heter det, de här människorna som vi har. Nej, jag tänker på de här mötena vi har varit på i Stockholm. Står helt still i mitt huvud nu. Med Tobbe Thor, du vet.
Alternativa bokmässan.
Ja, precis. Mm. Bara tänk på säkerhetsapparaten där. Att man inte ens kan... Och det är alla möjliga människor. Det är hippier som säljer hälsokost typ. Och det är alla möjliga såna alternativa människor från olika håll och kanter. Där är världens säkerhetsapparat varje år. Kring
man får ju inte reda
och
på.
Och jag får inte ens veta vad det är förrän precis innan.
Kvällen innan brukar man få ett sms så man vet vart man ska bege sig på morgonen. Så att nej, så är det ju. Och nu då, och de är ju så vana vid att det är ingen som hotar dem. Så de hade ju annonserat att de skulle ha det här mötet i Gubbängen och vilken tid och allt det där. Och det hade ju förekommit spekulationer om att, ja, tänk om någon kommer och anfaller oss. Det är också en sån här mystisk sak. För att om de nu var rädda för det så skulle ju de också haft ett annat säkerhetstänk. Så att det är mycket tyd på att detta är en Jussi Smollett. Det är min bestämda åsikt.
Det ska bli intressant att säga om det i så fall någonsin kommer fram. Eller om det bara kommer att landa i någon slags icke-utredningsresultat-grej. Och nu glömmer vi det liksom. Vi bara förutsätter att det var en nazistattack. Men det går inte att identifiera någon och det går inte att komma någon vart liksom. Jag misstänker det tyvärr. Men vi får se. Nu är det hög tid att vi marscherar vidare till det här med Eurovision i Malmö. Du och jag har ju haft upp med dig på tapeten tidigare, sagt att vi är väldigt oroliga. Det finns mycket som tyder på att det kommer att bli våldsamt i någon way, shape or form. Frågan är bara hur mycket, alltså i vilken utsträckning kommer det bli blodiga terrordåd, eller kommer det bara bli väldigt stökigt och disruptivt? Det vet vi ju inte än.
Nej, det vet vi inte. Ska vi börja hela det här blocket med en debattartikel av Magnus Olsson som efter lite trassel var helt omöjligt att få in den i någon mainstream media. så det blev Samnytt som publicerade den. Det är en mycket, mycket bra debattartikel och du kan väl berätta lite grann vad han skriver.
Rubriken är Magnus Olsson, Eurovision i Malmö är inte ett definitivt tryckt arrangemang. Malmö stad och berörda myndigheter gick nyligen ut i media med budskapet att säkerheten kring stundande Eurovision Song Contest kommer att fungera bra. Enligt polisens nationella kommenderingschef Per Engström kan besökarna känna sig definitivt trygg vid det här arrangemanget. Ja, hur kan han gå ut och säga en sån sak, vill jag då bara fråga mig först och främst. Hur kan han slå fast att man kan känna sig definitivt trygg? Det går ju inte. Och sen så tar Magnus upp liksom två viktiga punkter i det här sammanhanget. Och det ena är chockerande nog Malmös demografi. Du hajade till, du var så här, oj, får man lov att prata om det? Men den är ju...
Nej,
den
det
är
får
ju
man
faktum.
Ju inte. Inte mainstream-medierna. Det är därför de har tackat nej alla. Men det är ju det som det handlar om. Det är ju precis det handlar om. Och vad skriver Magnus då?
En väldigt stor del av Malmös befolkning har sina rötter i länder i Mellanöstern där det inte är det minsta uppseendeväckande med antisemitiska uttryck. Vi ser resultaten av denna demografiska utveckling i Malmö bland annat genom att det hålls regelbundna demonstrationer och massmöten mot Israel. Eskaleringen av de här anti-israeliska manifestationerna startades av Hamas terrorangrepp mot Israel 7 oktober i fjol. Dessa massakrer firades i Malmö med bilkortege och med hundratals fordon och stora demonstrationer där det skanderades antisemitiska slagord och hyllningar till terroristerna. Och så refererar han då till den här artikeln i Svenska Dagbladet som du och jag har haft uppe på tapeten tidigare. Där heter han Peter Wennblad. Där han avslöjar att den här säkerhetsorganisationen som ansvarar för säkerheten i Avarn heter de i samband med Eurovision. Det är ju massor med människor som sympatiserar med, om inte Hamas, och åtminstone den palestinska sidan. Så hur kan de förväntas skydda dels den israeliska delegationen men också eventet som sådant? Det känns ju inte helt...
Nej, verkligen inte. Och vad är hans andra punkt?
Ja, det är ju Malmöstyret. Sverigedemokraterna hade ju... jag skulle säga, Sverigedemokraterna var det enda parti i kommunstyrelsen nyligen som krävde ett klart och tydligt avslag på ett Malmö-initiativ som krävde att inget Eurovision med israeliskt deltagande genomförs i Malmö. Då valde de andra partierna någon slags inte att säga så här, det är inte vårt bord svar typ, medan SD vill att man skulle markera att nej, ni ställer inga sådana krav utan de ska visst få vara med. Och så skriver jag om det här då att Malmö är ju ökänt sedan rätt många år tillbaka. Simon Wiesenthal-centret har varit här på besök. Barack Obamas särskilda sändebud har varit i Malmö och så vidare. Så de här antisemitproblemen har funnits i många, många år. Men sossestyret, med hänsyn till, det är jag som säger det nu, inte Magnus, till valbudskapen, de vill inte alls se de här problemen eller lyfta dem eller göra någonting åt dem överhuvudtaget, för de vill inte förarga de som röstar på dem helt enkelt. Så att, och sen skriver han en annan grej, Ingrid, som är intressant tycker jag, för det kommer vi att se när vi ser lite klipp från den här israeliska tv-inslaget, nämligen att som vi ska säga om en stund, nämligen det att vänstersidan har förstärkt de här reaktionerna, den här inställningen, alla de här aktionerna och liksom aggressionen genom att delta i olika anti-israeliska manifestationer. Mm. Och det är ju verkligen anmärkningsvärt. Jag tänker på det, ni kommer nog också tänka på det när vi ser ett klipp från det här israeliska tv-inslaget om en stund, just det här att de etniska svenskar som går i de här pro-palestinska demonstrationerna, Hamas-demonstrationerna, de eldar nästan på mer. Alltså jag slogs av det, vilken extremt olycklig kombination det är med de här Mellanöstern-människorna och svenska vänsterdårar. Det är en totalt toxisk cocktail när de förstärker varandras fanatism.
Absolut är det så. Och jag vill berätta då också att jag intervjuades av Pelle Neroth Taylor häromdagen. Han som har gjort ett par olika dokumentärer om Sverige. Han har delvis vuxit upp i Malmö och delvis i England. Han har en engelsk pappa. Och jag kan lägga länken till det också. Och då sa jag där till honom att jag hoppas ju verkligen inte att folk ska skadas eller dö, men möjligtvis skulle någon slags sån händelse leda till ett annat Malmöstyre. Alltså att det liksom blir fullständigt, alltså det går inte att gömma undan detta längre, utan det här beror på att Malmö är den mest muslimska staden i Sverige och att Malmöstyret, sossarna, bara låter dem härja fritt.
Ja, och så kommer vi då till det här med Gunnar Strömmers inte särskilt betryggande besked. Du hajade verkligen till när du hittade den här artikeln i förrgår. Strömmer i säkerhetsmöten inför Eurovision. Den höga terrorhotnivån i Sverige och en orolig omvärld gör Eurovision utsatt. Justitieminister Gunnar Strömmer har regelbundet möten med Säpo och polisen inför arrangemanget. Och det är väl bra att de har liksom tar säkerheten på allvar och så här. Men det som fick det är ju nästan trilla av stolen. Du kan väl läsa upp det, Ingrid.
Ja, det är ju då sista frågan och Strömmers sista svar. Hur ska den som vill gå på Eurovision tänka? Frågar Aftonbladet-rapporten. Och han svarar, alla de åtgärder som har vidtagits både i ljuset av den högre terrorhotnivån men också med anledning av Eurovision görs för att människor ska kunna delta i ett sånt här arrangemang. Sen är det ytterst upp till den enskilde att avgöra. Det här är ju totala motsatsen till den här nationella kommenderingschefen som påstår att det är definitivt tryggt att gå dit. Att han bara säger det, att det är ytterst upp till den enskilde att avgöra. Det är ju liksom, jag tvår mina händer. Och då blev jag riktigt rädd. Vi har ju varnat för det här innan. Men jag bara känner, och dessutom eftersom jag vet att fåglarna har varit inblandade i detta. Och bara liksom, nej. Vi tänker inte hjälpa er med detta. Det här är ju katastrof från början till slut.
Ja, precis. Så att det är intressant att kontrastera då den här polisens nationella kommenderingschef Per Engström som slår fast att man kan känna sig definitivt trygg. Medan justitieministern säger att nej, det kan man inte alls mellan raderna. Alltså var och en måste bestämma om man vill ta den risken eller inte.
Ja, men ska jag berätta lite mer vad fåglarna säger? De säger att risken är hög och det beror på att man har inte ens gjort grundjobbet, till exempel bakgrundskontroller på de som ska jobba med Eurovision. Lokal säkerhet, byggnad. Det finns en hotbild oavsett vad den här Susanna Trehörning säger, som är någon vice kontraterrorchef på Säpo. Det finns en hotbild, fast hon påstår att det inte gör det, för då säger då har de inte samma underrättelsematerial som vi har, eller så vill de eventuellt inte se eller förstå vad man har fått. Den stora risken är ensamvargar, där det finns ett par varningsflaggor på vissa personer, men även vissa terrorgrupperingar som har gjort utsvävande hot mot evenemanget, men har bedömts som osannolika. Dock inte av oss, för vi vet potentialen, till exempel grupper som IS, ISIS-K, du vet den här gruppen som slog till mot teatern i Moskva. Och vi ska också berätta dig att det kom en artikel igår, tror jag, om att Malmö ska tömma sitt häkte och skicka alla de häktade till Göteborg. Så helt klart så har man ju förstått att vi behöver ha platser på häktet, för det är nog många människor som kommer att gripas. Men det här är, jag är riktigt orolig och jag skulle vilja säga till er som har tänkt att ni ska åka till Malmö, gör det inte.
Ja.
Ja, och nej, har ni betalat precis. Dyra biljetter, försök sälja dem eller så bara tänka att jaja, jag får ta den smällen för det är inte värt att riskera sitt liv.
Jag tänkte att vi skulle se ett litet kort klipp med polisens presstalesperson Nils Norling när han berättar om själva polispådraget. Han berättar så mycket han kan berätta. Naturligtvis gör de ju saker som de inte kommunicerar också. Men vi kan kolla här när han talar om att man kallar in poliser från hela Sverige men också från Danmark och Norge.
Ja.
Vi förväntar oss uppemot 100 000 besökare i Malmö och vi kommer att möta det med en mycket, mycket stor polisinsats. Man kommer att se poliser i princip överallt i Malmö under den här veckan.
Polisen klassar Eurovision som en nationell särskild händelse som kräver stora polisresurser från hela landet och hjälp från grannländerna.
Vi kommer att ha förstärkning från hela polis-Sverige som hjälper oss. Vi kommer dessutom att ha en viss andel både danska och norska poliser som kommer att hjälpa oss.
Kommer dansk och norsk polis vara beväpnade?
De kommer att ha sin vanliga utrustning med sig när de är här. Det kan också vara så att vi kommer att se enskilda både danska och norska polisfordon i Malmö under den här tiden. Sen så kommer trafiken vara väldigt påverkad här också. Det kan bli trångt att röra sig på trottoarer. Det kan bli aktuellt att stänga av en del parkeringsgarage runt arenan i samband med Eurovisionveckan. Vi förstår att det skapar olägenhet och besvär för många, men det är en del av det säkerhetsarbete som vi måste bedriva nu i och med Eurovision.
Kommer det att bli förstärkt gränsbevakning under den här veckan?
Exakt var någonstans och hur vi kommer att arbeta vill jag inte gå in i detalj på. Men det kan mycket väl inkludera gränsen. Det kan mycket väl inkludera att vi kommer att förtäta samarbete med exempelvis Danmark under den här veckan också.
Ja, du Ingrid.
Mm. Ja. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är väl bra. Det är jättebra att det är massa. Men tänk också på att det är också försvårar ju det. Att det finns en massa danska och norska poliser och vem sköter egentligen allt detta? Och jag är mycket rädd.
Och vi blev ju då, apropå det ökända judahatet i Malmö, så var det ju så att det kom hit ett israeliskt tv-team. Och vi ville undersöka saken på egen hand. Var det så att man hade överdrivit kanske? Mm. Eller var det så farligt i Malmö som det har sagts? Och de fick väl säga lite av en chock tror jag. För att de upptäckte ju att det inte bara var så illa som de hade hört utan det var till och med värre. Och de menar ju på att de människor de pratade med när de blev varse att det här var israeliska reportrar, judar, deras retorik var hetskare och mer aggressiv och krigisk än om man pratar med araber på Västbanken.
Ja, alltså de var ju framme bland annat, det är inte i det klippet vi ska visa och det är därför jag berättade. De gick fram till de här grönsaksförsäljarna på Möllevångstorget. Då säger de sådana saker som alla judar ska dö. Judar är de värsta på hela jorden. Jag skulle bli jätteglad om alla judar utrotades. Och då har de inte de har inte sagt att de är judar. För de kan arabiska. Den är en i alla fall. Mm. Så att det är liksom du vet, det är inte så att du måste reta upp dem för att de ska säga sådana här saker. Mm.
Nej, precis. Ska vi se, och det framkom ju andra saker i det här reportaget som var mer än lovligt läskiga. Bland annat, vi ber om ursäkt till er nu som bara lyssnar. För det här i klippet är delvis på hebreiska och jag tror lite arabiska. Och sen är det då engelska och lite svenskt skrikande i demonstrations tågen, men vi ska försöka förklara sammanfatta när vi har sett klippet och kolla framförallt in typ de sista 40 sekunderna
ja.
Och sen berätta om ni får ståpäls eller inte.
Det är regligt att texten som är på השוק במלמו, לעומת השטחים, לעומת דברים שאתה שומע מעזה, איפה זה במפלס הקיצוניות?
תשמע, זה מדהים. אלה טקסטים יותר קשים מטקסטים שאתה שומע בשטחים, וזו לא מליצה. אתה יודע, יש מי שמדבר על מלחמת חרב וג'וד או חרב חדוד, כלומר מלחמת גבולות או מלחמה קיומית. פה כל מי שדיברנו איתו מדבר על כך שישראל לא קיימת. בסוף ישראל תיעלם, אנחנו פלסטינים ופלסטין, אנחנו נחזור לשם. הקיצוניות שיש פה אגב מתאימה בין היתר לנוכח העובדה שאין שום מגע ביניהם. ודווקא אנשים שיוצאים החוצה עם השנים, עשרות שנים אחורה, קיצוניים לא פחות, אולי אפילו יותר מאלה שלפני.
הנה בשימר אוקסו אמינה! ישראל המרדרה!
ישראל המרדרה!
בויקוטה ישראל בפי הפלסטינה!
אינתיפאדה
רבולושן!
חצי שנה לאחר טבח השבעה באוקטובר, וכמו בכל שבוע מאז, בלב אירופה הקלאסית נשמעות הקריאות הפומביות לאינתיפאדה. יום ראשון בצהריים, בשעה הזו מתאספות בכל רחבי היבשת הפגנות התמיכה בפלסטינים, מדרך הטבע ההפגנות הגדולות והסוערות ביותר בשוודיה מתקיימות במלמו.
Palestine will be free. In Helsingborg, a city an hour away by train from here, actually had a so-called wedding. The main Palestinian groups in the city, the admin invited them and showing the massacre of the music festival, and they were screaming pro Hamas chants
in the Eurovision in
yes.
Malmo
yes.
Will there also be protests?
Yes, it's coming about 40,000.
40,000?
Yes.
From where? All over Sweden?
All
Sweden to protest in the Eurovision.
הדגל הירוק של חמאס אמנם לא מתנוסס כאן בפומבי, אבל טביעת האצבע של הארגון בהחלט נמצאת.
It's very clear that the Muslim Brotherhood and in its extent Hamas has a religious power and is at least the least thing to say among the top 3 most powerful religious Muslim communities here in Sweden.
אבל השיחה המעניינת באמת התפתחה בחוץ עם המאבטחים של המסגד. פה כבר כל הנקודות התחברו. האירוויזיון, ישראל, מוסלמים, פיגועים.
We're coming to the Eurovision in a month's time.
Okay, okay. Yeah.
No.
Don't go there.
Where? The Eurovision? Why not? Really? What?
Because Israel is with
them. Israel is going to sing there. Palestine is shit. Palestine is shit.
Okay.
I don't know, but they're going to bomb.
They're going to bomb.
What do you mean bomb?
Who? Please don't tell anyone. I just want to tell you.
No.
My parents, they work near there. They job, I tell them, you can't go to job for 2 weeks because maybe they will explode.
Really?
Many from Sweden don't go to job this. Last 2 weeks were close to the Malmö Arena where they're gonna sing. They haven't let them go to
work. Of terror attacks of ISIS?
Yeah, they have threatened very, very much, very much.
Ja, Ingrid, det här på slutet är ju en säkerhetsvakt utanför någon slags källarmoské. Jag tror vi har nämnt det tidigare, men det är ju väldigt läskigt att se det. De är ju undercover, de filmar med dold kamera. Och det kan ju vara att han försöker göra sig häftig och spännande och intressant. Liksom. Men han säger ju att när de säger att ja, vi ska vara med här på Eurovision om en månad. Nej, sa han. Håller jag borta därifrån. De kommer att bomba hela skiten.
Mm. Och han säger också att, att han har föräldrar som bor där. Och att de då har blivit tillsagda av sitt jobb att inte gå till jobbet. Utan att jobba hemifrån antar jag då. Och att det är väldigt många som arbetar i det området som uppenbarligen inte tänker gå dit, åtminstone inte under den veckan det pågår. Visst, det kan ju vara att han vill göra sig spännande, men å andra sidan, han säger ju, berätta inte detta för någon, säg inte att jag har sagt det. Det talar ju emot att han vill göra sig spännande.
Ska du berätta om Stegrudskans taxiupplevelse då, Ingrid?
Ja, Jessica Stegrud, ni vet Sverigedemokraten, hon skriver på Twitter, hon skrev på Twitter häromdagen att hon åkte med en taxichaufför som började prata om att det ska ske en koranbränning i samband med Eurovision. Något han tycker borde vara förbjudet. Han kom till Sverige som 3-åring och även om han bryter så talar han en ordrik och ganska grammatiskt korrekt svenska. Han berättar att han är muslim och svensk och att han inte vill se koranbränningar i Sverige. Vi behöver inte bråk, inte fler konflikter i Malmö. Det kommer leda till mer hot och hat och kosta en massa pengar för polisen. Och så säger och så skriver hon då att ja, jag har ju inte något eget behov av att bränna, men det är ju de som känner sig kränkta som hotar som är de farliga. Och så säger hon då, det bästa vore väl om ni negligerar bränningarna eller lär er acceptera den delen av vårt lands yttrandefrihet. Nej, Jessica, svarar han då. Vi är många som är både muslimer och svenskar. Det finns ingen anledning att provocera oss eller vår religion. Det kommer bara leda till bråk. Och så skriver hon att han är uppenbarligen integrerad i den vänsterliberala meningen. Han har jobb och pratar en bra nivå av svenska. Men sen då? Han är knappast integrerad och assimilerad in i våra grundvärderingar. Som till exempel yttrandefrihet och religionskritik. Och han är långt ifrån ensam. Vi är många enligt hans egen utsago. Förstår ni vilka konflikter som väntar? Förstår ni vidden och konsekvenserna av massinvandringspolitiken? Ja, gissar jag, avslutar hon. Och det är, detta är så kusligt. Det är ju inte någon nyhet, men det är kusligt att hon sitter i en taxi. Han vet uppenbarligen vem hon är. Han tilltalar henne med Jessica och han anser sig vara muslim och svensk, men sitter fullständigt fast i det i liksom den muslimska herrefolksmentaliteten. Vi vill inte att ni ska göra så. Vi tycker inte att ni ska göra så. Så ni får sluta göra så. För gör ni det så kommer det att bli bråk. Han säger det rakt ut. Och som sagt, då är han ändå integrerad. Och förstår ni då om en sån vanlig, normalt sett hygglig kille kanske, säger så. Och så tänk på alla de som är betydligt mer våldsamma, men som omfattas av samma tankegångar.
Ja, alltså det är ju här, det är, som Jessica liksom påtalar här, så är det så att det är där den här liberala tankefiguren fallerar totalt, och även sossarna har väl börjat anamma det att man ska gå till jobbet, om man bara går till jobbet så kommer allting att lösa sig, om folk bara har jobb. Och jag tror att en del i den tankekullerbytan, Ingrid, det är att de kanske tänker på de många arbetskraftsinvandrarna som kom på 50- och 60- och 70-talet till Sverige. Men de var ju europeer och inte muslimer. Ja, det stämmer att de integrerades, assimilerades snabbt, de jobbade, de gjorde rätt för sig, de blev försvenskade snabbt, andra generationen där, det vet man inte ens om att de har någon bakgrund från Italien eller Grekland eller vad det nu är. De var europeer, de var kristna, och där kommer tankefelet in, att man inte gör då den distinktionen att du kan inte applicera den modellen på muslimer och Mellanöstern-människor i generellt. Det går inte. Det är en helt annan bowl of fish, som man säger.
Precis, och vi gör ju inga undersökningar i Sverige om hur svenska muslimer ställer sig till, vill de ha våra lagar eller vill de ha sharia? Men i Storbritannien har man gjort flera sådana. Och det är, ska vi se, nu fick jag inte upp rätt här, jag ska göra ett försök till. Så, en brittisk undersökning, där står det så att vi måste våga tala om migranternas medförda muslimska övertygelser, lyder rubriken i Världen idag. Och då visade det sig när de har frågat att hela 46% av de brittiska muslimerna uttrycker sympatier för Hamas, trots att det bara är 6 månader sedan de mördade 12 våra oskyldiga civila och tog 253 personer som gisslan. Och det är bara 25% av dem som tror att Hamas begick mord och våldtäkt. De tror inte på det helt enkelt. Alltså tre fjärdedelar tror bara att det är ännu en judisk lögn. Det är ännu vanligare i den yngre och mer välutbildade gruppen brittiska muslimer. Bland de som är 18-24 år är det 47% som förnekar vad Hamas gjorde, och bland universitetsutbildade är siffran 40%. I tillägg önskar en tredjedel av de brittiska muslimerna att sharia ska införas som lag i Storbritannien.
Ja, och då tänkte jag vi skulle runda av med lite snack kring det här med, du nämnde koranbränningar tidigare, eller Jessica skrev ju om det i sin tweet och sådär, och det har gjorts sådana ansökningar. Jag vet inte om de har fått avslag ännu, men jag förutsätter att de nog kommer att få det, för att nu har det visat sig att man kommer inte ens att få lov att vifta med israeliska flaggor. Det anses tydligen provocerande.
Ja, alltså jag vet inte om det var på grund av att en grupp ville stå utanför och vifta med israeliska flaggor för att hälsa den israeliska artisten välkommen. Men var det inte så att alla flaggor skulle förbjudas?
Jag tolkade det som att det står Israel-flaggor.
Ja.
Ja. Så att så tolkar ju jag det. Vi ser här, vi ska lyssna på ett poddklipp, men de har en artikel här. Kvartal. Polisen har förklarat området runt arenan som off-limits för alla slags demonstrationer. Från början hade vi fått tillstånd att stå utanför med israeliska flaggor för att visa vårt stöd, men polisen har ändrat sig och säger nu att inga sådana uppvisningar tillåts nära arenan.
Okay. Så korkade kan de inte vara. Det började med att de fick veta att israeliska flaggor skulle viftas med, och då förbjöd de alla flaggor. Så tror jag att vi ska tolka det.
Okay. Ja, men ska vi lyssna på klippet då kring den här grejen?
Ja, det gör vi.
Eurovision Song Contest hålls mellan den 7 och 11 maj. Israels bidrag Hurricane med Eden Golan kommer att tävla i den andra semifinalen som hålls den 9 maj. Inför framträdandet hade lokala fans knutna till Malmös judiska församling planerat att välkomna Golan till festivalen. Men Malmöpolisen har nu beslutat att dra in tillståndet, berättar Jehosha Kaufman, medlem i församlingen för Times of Israel. Polisen har förklarat området runt arenan som off-limits för alla slags demonstrationer. Från början hade vi fått tillstånd att stå utanför med israeliska flaggor för att visa vårt stöd, men polisen har ändrat sig och säger nu att inga sådana uppvisningar tillåts nära arenan, säger Kaufman. Det spända läget i Malmö med omfattande pro-palestinska protester mot Israel sedan i höstas, där bland annat en israelisk flagga brändes utanför den judiska synagogan, har fått israeliska säkerhetstjänsten Shin Bet att uppmana Golan och hennes team att avstå från att lämna hotellrummet vid sidan av framträdandena. Malmöpolisens talesperson Nils Norling uppger dock för Times of Israel att man står väl rustad inför Eurovision-veckan. Han räknar med att vissa demonstranter kommer att försöka bryta mot restriktionerna, men att underrättelseläget är gott och att polisen försöker ha en öppen dialog med alla grupper. Norling förklarar att polisen gör sitt bästa för att förhålla sig neutral i den upphettade Israel-Gaza-debatten, men säger att man inte kommer att tveka att ingripa mot hatiska uttalanden i samband med Eurovision-festen.
Ja, Kvartal skrev, de gör en sån här sammanfattning varje dag som de kallar kvartalskortado, och så tar de upp lite nyheter som man inte hittar i så många andra medier. Och sen så skriver de artikeln och så är det någon som läser in den. Så det är ingen podd utan det är bara en inläsning av artikeln.
Ja. Mm. Ja, men okej, man får inte, du tror att det är alla flaggor. Det är lite oklart faktiskt som det framställs här om det verkligen är alla flaggor. Men uppenbarligen så menar polisen åtminstone att det är en slags demonstration att vifta med en flagga tillhörande en av de deltagande
Ja,
länderna.
alltså kruxet var väl att de hade anmält att de skulle göra det. Men det var väl också för den egna säkerhetens skull. För att
Det var ju
de
såklart för att de ville ha skydd. Ja.
ja, precis. Men
Ja.
istället ledde det då till att de inte får vara där och vifta med flaggor. Ja, jag tror de ska vara. Jag tror det var bra, är bra för dem att de inte gör det. Även om det är
Ja.
naturligtvis helt sjukt att de inte ska kunna göra det. Men det här har vi att göra med människor som kan göra vad som helst.
Absolut. Jag måste säga, jag har sagt det tidigare och säger det igen, jag är mindre orolig för den israeliska delegationens säkerhet än jag är för gemene mans säkerhet ute på gator och torg. För Aidan Golan har med sig Shin Bet och liksom Israels en djävulusisk säkerhetsapparat, och som ni hörde här i inslaget, vi har nämnt det tidigare, hon kommer inte att lämna sitt hotellrum förutom när hon ska uppträda.
Nej.
Och jag litar liksom på att de har bra koll på henne. Så jag är inte så orolig för just henne. Men jag är orolig för evenemanget som helhet och
Ja.
för publiken. För det här är människor som skiter fullständigt i vem som är liksom, alltså begreppet oskyldiga. Det
Finns inte.
existerar inte i deras ögon. Du är skyldig. Om du är där så stöttar du Israel och då tillhör du fienden. Så ungefär så kan man
Ja.
förenklat sammanfatta deras
Ja.
tänkande. Så att
Så kör
det var
man.
ju så de rättfärdigade 7 oktober-massakern. Det var ju, ja, men det var ju kvinnor och barn och gamlingar, bara civila. Ja, men de var israeler, så alltså tillhör de fiendelägret. De är stridande parter enligt vårt sätt att se. Så är det.
Ja.
Så det ska man komma ihåg. Man ska liksom inte förlita sig på de här människornas rationella tänkande eller medmänsklighet eller någonting sånt, för det har de inget. Så att,
Nej, och jag menar nu har de varje vecka sedan 7 oktober så har de haft de här demonstrationerna i Malmö där de går och skriker att Israel är mördare och en terrorstat, att Palestina ska befrias och allt det här. Utan någon opposition. Liksom. Så att nu är ju de ju helt övertygade om att hela Malmö är på deras sida. Det är deras stat. De går fram och skriker vad de vill.
Precis, med benäget stöd av vänstern som sagt var, som har underblåst alla de här grejerna. Det lilla de har tagit avstånd från 7 oktober och sådär, och liksom, oh ja, alla människor har ju såklart rätt att leva, men kommer det ju alltid då. Alltså, de whataboutar ju något så kopiöst mycket, så att det undergräver ju alla påstådda avståndstaganden från Hamas-massaker och
Nej,
så.
jag kommer att tänka på nu i det här israeliska reportaget så fick de ju också tag på någon äldre kvinna som hade gått med i den här demonstrationen. Hon stod där med någon Palestinasjal. Och så säger de till henne, stödjer du? Ja, stödjer ett fritt Palestina. Jaha, men... Och så berättar de interiörer från terrorattackerna 7 oktober. Och vad tycker du om det? Att kvinnor och barn blev slaktade och lemlästade och våldtagna? Ja, nej. Ja, det låter ju inte bra.
Dumt, det var dumt,
Ja, det var
stupid,
dumt.
sa hon. Ja, stupid. Det borde de ju inte ha gjort, för det var ju dumt och det var framförallt kontraproduktivt då. Det var kanske inte så synd om de som blev våldtagna och lemlästade och liksom så här. Men det var ju dumt så, för det kan ju användas emot då palestinierna. Nej, alltså these people, Ingrid. Vi får se vad som händer framöver. Det är bara att be en tyst bön och hoppas att Säpo och andra säkerhetsorganisationer har så bra koll de kan ha. Men det finns ju så mycket rörliga delar i detta så att det går aldrig att helt säkra upp. Så är det.
Framförallt ensamvargarna, som fåglarna säger. De har väl
Precis.
koll på olika grupperingar och sådär. Men ensamvarg, så ingen vet. Han har suttit och tillverkat någon bomb hemma, så tar han på sig ett bombbälte och så har han biljett och så går han in och spränger sig.
Ja, nu kommer det råda väskförbud och ja, allt sånt här. Och det kommer att vara säkerhetsbågar överallt. Eurovision Village som är Folkets Park i Malmö. Där kommer att vara massivt pådrag med såna här. Så du får inte komma in i parken utan att bli muddrad och så vidare. Men jag har bekanta som håller på med musik som har blivit inbjudna att spela för barn. De här personerna håller på med barnmusik och de har tackat nej till det, inte bara med tanke till, på sin egen säkerhet utan också för att, som de sa till mig, om det skulle hända någonting och jag har liksom bidragit till det genom att stå där och spela barnmusik, så kommer jag inte att kunna leva med det, så därför har de, skulle få ganska bra betalt för att spela i parken, men de har avstått, så att
jag förstår dem.
Så är det. Ja, och med dessa glada tillrop så avslutar vi dagens podd och börjar knyta ihop torsdagssäcken. Om ni vill stötta oss, kom ihåg, använd det här tillfälliga swishnumret, inte det vanliga swishnumret vi håller på med. Vi ska byta bank för swish. Så det är lite meck med det, så använd inte det vanliga swishnumret, är ni snälla, om ni vill stötta oss. Det finns alltid Donorbox och bankgiro och medialink-knapp. Glöm inte det på ingridomaria.se. Och det är helt gratis att trycka tummar upp och skriva kommentarer, dela programmet och prenumerera på Hopp för Sverige, Ingrid.
Ja, för då stöttar ni vårt opinionsbildande Sverige-räddande arbete.
Så är det. Kära vänner, ta hand om er där ute i Sverige och annorstädes, så ses vi igen på måndag om Gud och ni vill. Vi lämnar er som vanligt med orden: Gud välsigne.
Gud välsigne.